Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Välkommen till En timme med, där jag, Sanja Tigeltia, träffar människor som inspirerar mig. Vi pratar om deras karriärresa, lärdomar, motgångar och helt enkelt självutveckling från ett businessperspektiv. I dagens avsnitt så träffar jag Camilla Bastin som är med i podden för andra gången. Hon jobbar idag på Kaja som CMO, vilket är marknadschef som hon precis blivit befordrad till. Vi går in på vad som har hänt sen senast. Vi pratade privatlivet, henne, hon har bytt efternamn. Hon väntar barn nummer 2. Hon har fått ett jobb på Kaja, först som PR-chef och numera som marknadschef. Och vi går även in på hennes tankar kring ledarskap, få ihop livet, hur en dag som marknadschef på Kaja ser ut, men också om privata drömmar och mål utanför karriären, vad som driver henne och andra tips och råd. Sjukt härligt avsnitt. Hej Camilla!
Hej Sanja!
Sjukt kul att ha dig med round 2. Alltså det har hänt så mycket i ditt liv sen senast.
Ja, du sa det alldeles nyss och så tänkte jag att, du vet ju, när man själv är i allting så tänker man inte så mycket så. Utan man bara tänker, nu är en ny dag, nu ska jag göra det här. Men ja, det har du faktiskt gjort. Ja. Jag tänkte på det när jag tipsade om förra avsnittet. Så sa jag så här, oj, det här var ändå ett tag sedan.
Tiden har gått. Du har bytt efternamn, du väntar barn nummer 2. Ja. Du har bytt bransch och företag och roll.
Ja.
Jag tänker, innan vi dyker in på alla liksom stora livsförändringar som har skett i ditt liv, så vill jag prata lite om hur din dag har startat idag. Hur mår du? Hur har din morgon varit? Ja. Det är bara kul att få en inblick i en dag med Camilla Bastin.
Ja, det är sjukt att det är just idag, för idag har jag haft sån kaos morgon, verkligen. Total kaos, och det är väldigt sällan. De som lyssnade förra gången vet ju att morgonen är väldigt viktig för mig och att den ska helst vara lugn. Men i morse var det, min man är bortrest i Paris och jobbar, och min dotter är lite så där, reagerar lite på att hon ska få ett syskon, så hon ville absolut inte gå till förskolan, hon ville inte klä på sig, och så där har man ju ibland, men det brukar ofta gå ganska snabbt att lösa. Men det här var liksom totalt kaos, så att jag var helt liksom svettig och slut, och så till slut då kom vi till förskolan och då kom vi för sent, och då har hon gått till skogen. Och då är det inte så att man bara, oj ja, men de har gått till skogen. Utan då måste man själv gå till skogen och leta upp den här barngruppen. Och då ser ju hur jag ser ut. Ja, men det är klackar, det är kavaj. Alltså jag är rätt uppklädd på jobbet oftast. Ja, men i femte månaden. Klackar in där i någon skog och försöker hitta. Som tur är det en underbar förskola, så det kom en pedagog och mötte mig. Och ibland är det sådana här människor som hjälper en att ta hand om en spa. Alltså när jag tittar på henne och hon bara så här, ta det lugnt, jag tar henne. Alltså den tacksamheten jag känner inför denna pedagog då är ju otrolig. Så att det var liksom med andan i halsen som jag liksom snubblade in på jobbet i morse.
Ja.
Ja. Men,
det är skönt att höra att även du kan ha sådana månader.
Ja, och alla har ju sådana månader. Och jag har ju själv, alltså min chef, hon är tvåbarnsmamma, vår styrelseordförande är små. Alltså, jag är i en miljö där det folk förstår. Och det är ganska skönt faktiskt. Så att, ibland är det faktiskt att jag kan ta en kaffe, gå in och sätta mig hos min chef och prata av mig i 10 minuter. Och så är det inte på alla arbetsplatser.
Nej, är det inte. Kan det vara skönt med den förståelsen att när man jobbar med andra kvinnor så sitter i samma situation?
Ja.
Att man
absolut
får den liksom förståelsen från varandra.
Och ibland är det ju även att män kan ha den förståelsen lite beroende på liksom om de också, det handlar ju ofta om man är ett par där båda jobbar mycket. Att den ena kanske är hemma mer och tar hand om barnen eller jobbar lite mer flexibelt, då kanske inte alltid finns samma förståelse. Mm. Och en hel del högt uppsatta män har ju faktiskt fortfarande den setupen att de har en fru som är hemma. Och då finns det kanske inte alltid den förståelsen. Nej. Men jag tycker det är jätteskönt att jobba nära kvinnor som har ett liknande liv som en själv.
Jag förstår det. Ja. Jag menar, idag, du har ju bytt bransch. Senast vi pratade så arbetade du som PR-chef på Daniel Wellington globalt. Mm. Och nu har du gått till skönhet. Och jag minns när vi satt på och drack vin, du och jag, Kajsa, och så sa du att vet ni vad, jag ska börja på Kaja. Sen har det gått med raketfart. Du har även precis annonsad roll som CMO, alltså marknadschef på svenska kan man väl säga. Chief Marketing Officer.
Ja, det är en flashig titel.
Ja, men precis. Ja. Det blir svårt ibland för alla som man inte har koll på titlar. Men hur har det varit att gå till skönhetsbranschen? Är det någonting du alltid har velat?
Mitt första jobb var faktiskt inom den här branschen, var som skönhetsredaktör på Rodeo, som då var, men faktiskt ändå Sveriges liksom ledande så här, mode- och skönhetsmedia egentligen, så var online. Och där började jag liksom halvtid direkt efter jag hade pluggat skriva om skönhet och mode. Och redan innan dess, så när jag pluggade min fashion marketing-utbildning, så jobbade jag extra på Lens och sålde smink och parfym och skönhetsprodukter. Så att det är egentligen ett intresse jag har haft hela livet. Och jag har hållit på med det lite på Instagram också vid sidan av min andra jobb. Så att det är ju faktiskt ett väldigt genuint intresse som jag har. Sen är jag inte så där kanske supernördig som väldigt många andra, men jag kan väldigt mycket om det och jag är väldigt intresserad. Så att det var väldigt naturligt för mig. Dock så var det inte branschen i sig som jag sökte mig till, utan det var ju Kaja som varumärke och som bolag, för att det är så unikt. Mm. Så att jag tror att för mig är det kanske inte alltid branschen jag söker mig till, utan med det här varumärket som jag själv tycker har något magiskt över sig. Eller varumärken som har potential men som behöver den där magin. Så jag tror att det har varit lite så för mig på vissa bolag ändå. Att jag har känt så här finns det en väldigt bra grund, ett globalt företag med en bra grund men som behöver det där lilla extra. Och då är det väldigt kul att komma in och få vara med och göra det. Medan på Kaja så var det nog mer att jag kände att det var en hel magi runt det här bolaget. Och en så spännande affärsmodell och otroligt bra produkter. Så det var nog mer så här, shit vad häftigt att få komma in och förstå hur det fungerar bakom.
Ja, men jag köper verkligen det du säger. Och har det varit som du har tänkt dig när du har också klivit in i varumärket och liksom får se det från insidan i form av liksom yrkesmässigt? Jag kan tänka mig att det är full fart för din del och mycket, mycket saker att ta tag i. Och jag menar, vad innebär yrket som kommunikationschef på Kaja? Nu förstår jag att du inte kan gå in i detalj, men hur ser liksom vardagarna ut i ditt liv som marknadschef?
Nej, man kan säga att det första som förvånade mig ändå är att det är otroligt väl organiserat och otroligt bra uppstyrt. Och sen så har jag ju också, från att varit på ganska många stora bolag där man fastnar väldigt mycket i processer och interna powerpoints för allt möjligt och man bara håller på med saker för varandra. Så det som är häftigt med Kaja är att det är inte massor av det där onödiga, utan det som man jobbar med är att genomföra saker och saker som syns ut mot kunden. Och jag tror att det är därför det går så bra. Alla fokar på rätt grejer och håller inte på med massa onödiga processer och liksom interna grejer. Och det var väldigt befriande och fascinerande för mig att se. Så att jag tror att det är därför jag tycker att det är så kul, för att det är ju så roligt att gå till jobbet och få genomföra saker och se att det händer saker. Mm. Och jag tror också att det är därför folk tycker det är kul att jobba på KF, för att det händer så mycket saker. Nej, och min roll är väl egentligen är den lik hur den var i slutet på Donny Wellington, att jag är ansvarig för PR-avdelningen, influencer marketing-avdelningen och sociala medier-avdelningen. Och där ingår ju liksom, ja, men events och aktiveringar i marknaden. Så man kan säga att det är all del av marknadsföringen som inte är direkt performance, som är mest kopplad till e-com. Och sen så har vi en kreativ chef som heter Emily, som du ju vet vem det är. Mm. Emily Sundersten, en otrolig kvinna. Och hon är ju mer som liksom kreativ chef, så hon är ansvarig för varumärket och produkt, så hur saker ser ut och så vidare. Men det är min uppgift att aktivera marknaden och ut till kunden, se till att vi kommunicerar på rätt sätt och syns på rätt sätt. Så min roll är väl lite mer kommersiell än hennes roll. Men vi jobbar jättenära ihop och det är ju ett drömjobb. Det är så roligt. Jag tycker så mycket om jobbet, verkligen.
Vad har du tagit med dig? För att senast du var med så pratade vi mycket om ditt ledarskap och hur du tänker kring det. Och vad tror du, vad har du tagit med dig eller vad har förändrats nu för din del som ledare? Eller det kanske inte har förändrats nu när du har klivit in på ett nytt varumärke, ett nytt bolag?
Nej, men jag tror den största skillnaden är att jag blev chef för den här liksom stora avdelningen på Donny Wellington under pandemin. Vilket gjorde att det var väldigt mycket remote arbete, det var väldigt mycket digitala möten, det var många medarbetare som satt i andra länder. Idag så är vi på kontoret nästan hela tiden och det är att vi träffas fysiskt mycket mer, plus att vi reser jättemycket. Så det har ju liksom ändrat vissa delar. Men jag har ju tagit med mig väldigt mycket av det som jag pratade om förra gången också i form av ledarskap, om struktur och försöka vara tydlig med målen, hela tiden kommunicera. Sen så tror jag att eftersom vi genomför att det händer mycket mer saker där jag är nu, så jobbar jag jättemycket på att inte ha för mycket möten själv, så att jag hela tiden finns tillgänglig under dagen för mitt team. Så att de ska kunna säga så här: Camilla, har du 10 minuter och gå igenom någonting? Istället för att det ska bokas upp och bli ett möte nästa vecka i en timme. Ett, för att då måste vi vänta en vecka på att projektet, och där jag jobbar idag är en vecka lång tid. Liksom, så jobbar vi inte. Det går snabbt. Så att det ska kunna, man ska få svar snabbt. Och också känna att jag finns tillgänglig, för det är många som har stort ansvar och mycket att göra, och därför så är en stor del av jobbet att finnas tillgänglig, att liksom stötta och att de ska få bolla saker med mig. Så det är en stor skillnad. Det är mindre möten och mindre digitalt, sitta framför skärmen, mycket mer sitta med människor och lösa saker. Och det måste jag faktiskt säga, att det finns ju väldigt mycket positiva saker med att jobba liksom digitalt och remote och sådär. Men jag som människa, jag har mått väldigt bra av det här att om man har en utmaning, sätta sig i ett rum med en annan person och lösa det. Jag tycker att det är ett effektivt och bra sätt.
Ja.
Sen finns det dagar man behöver koncentrera sig, man behöver lugn och ro, speciellt om man har varit ute och rest. Och då kan det vara jätteskönt att sitta hemma i lugn och ro.
Och det känns också som att du leder, nu det här helt utifrån, men att du leder teamet i form av att de ska våga ta eget beslut. Mycket, att det är mycket arbete under ansvar. Vad tror du är viktigt för dig som ledare? Hur tror du att du ska göra, eller vad tror du att du gör för att skapa den här atmosfären, att man vågar stå på sig med sina idéer, våga ta beslut, våga bolla kreativt högt i tak och liksom utan den här rädslan att jag ska göra bort mig eller våga säga fel eller sådär.
Nej, men någonting som jag har försökt lära mig och jobba mycket kring i flera år som inte är kopplat liksom till den här specifika arbetsplatsen, det är så psykologisk trygghet som man kallar det på fint så HR-språk. Jag hade en kollega på mitt förra jobb, Emma, som var HR-direktör som lärde mig jättemycket om de här delarna. Det är viktigt i gruppen att man känner att man kan säga om det gick fel, man kan säga om man har en dålig dag, alltså som jag refererade till min morgon här idag, då säger jag det till mitt team, då skriver jag ju vår Slack och säger: hörni, det har varit en kaosmorgon här för mig, så att ni vet. Liksom, men jag är på väg in, kommer bli en bra dag. Liksom, men jag försöker inte dölja mina egna brister eller misstag. Utan jag vill att i gruppen så ska man kunna berätta när någonting har gått bra eller dåligt. Alltså både jobbmässigt men även privat. För att det blir svårt att komma vidare. Jag tar ofta upp det att unga duktiga personer vill gärna säga så här, men hur gick det? Och så, det gick toppen, men om det inte gick toppen och de säger till mig att det gick toppen, det är inte jättebra. För att det kanske var delar som inte gick så bra som vi behöver diskutera hur vi ska få dem att bli bättre till nästa gång. Så jag försöker liksom leda by example och själv säga, ja men ni vet det projektet som jag gjorde, det gick bra på alla de här punkterna men det här missade jag. Så det kan vara bra för er att tänka på när ni ska göra likadant. Och försöker hela tiden påminna om att det handlar inte om att berätta för chefen hur bra allting gick och ingenting var ett problem. Utan att säga, jag gjorde mitt bästa, de här delarna gick bra, det här missade vi. Och då kan ju resten av gruppen lära sig. Och när vi gör så har det flera gånger liksom dykt upp att säga, okej, toppen, men det där ska du tänka på. Du som ska åka iväg och göra samma event i det här landet. Tänk på det här. Och så har man lär sig gruppen tillsammans.
Mm.
Och det grundar sig ju i psykologisk trygghet att känna att man inte blir utskälld eller att någon ska tycka att man är dålig eller, och verkligen känna att i gruppen gör vi det här. Och sen är det kanske inte att vi sitter liksom på ett måndagsmöte framför hela bolaget och berättar om exakt alla misstag vi gjorde. Utan det är ju ofta någonting som vi håller i gruppen och så försöker vi fixa till det till nästa gång. Så jag tror att det är väldigt viktigt. Och jag tror också psykologiskt trygghet handlar om att känna varandra. Att kunna skratta, kunna liksom känna sig bekväm med de man jobbar med. Även om man inte umgås på, det handlar inte om att vara vänner utan bara känna att inte få ont i magen av att komma till jobbet. Eller att, jag brukar ju säga att man vet om man har rätt chef, om man ser på Slack eller Teams när en chef skriver till en. När man ser de här, vet du, små, när du skriver, får du ont i magen då? Eller känner du dig liksom neutral eller känns det liksom, ja men du bara undrar vad hon vill liksom.
Mm.
Men jag vill aldrig vara en sån chef som man ska få ont i magen av när jag skriver. Hemskt. Nej men det tror jag, det är lätt
hänt.
Vilken
bra referens. Jag började direkt.
Förstår du?
Så här, vilka
man
chefer.
Kan ju, om man tänker efter kan man ju komma på några exempel av båda två.
Ja, ja, ja.
Jag tror inte på det.
Nej.
Utan sen så kan det ju låta nu när jag beskriver det här så här, men att allting är så. Jag ställer också jättehöga krav på teamet och är jättetydlig med vad vi behöver göra.
Mm.
Om vi går igenom och det här är inte bra, då säger jag liksom så här, men toppen att vi tog upp det. Okej, men då är det så, de här grejerna vi gör nästa vecka, då vill jag ska finnas en plan B på alla de här. Det är liksom, alla ska ha tänkt på det och jag förväntar mig det. Det är inte att säga att någon har gjort fel, utan det är att säga så här, det här missade vi och nu shapar vi upp och skärper till det liksom. Så att jag ställer ganska höga krav och jag vill att vi ska skruva saker som inte funkar.
Mm, mm, ja men verkligen makes sense. Och för att jag tänker så här, någonstans så grundar ju sig ditt ledarskap också kanske i och med att du och själv har psykologisk trygghet i dig själv, i din vardag, i ditt liv. Alltså så här, någonstans tror jag att man blir en bra människa och man mår ganska bra.
Ja.
Du nämnde förra avsnittet, kom jag ihåg ganska tydligt, att du hade liksom ett way of att lägga upp din vecka på som fick ditt liv att gå ihop.
Ja.
Och så där, du var väldigt noga med vilka dagar du var hemma, vilka dagar du var på stan, vilka vad du gjorde på helgerna för att stänga av. Hur ser livet ut nu för att få ihop allting för att du ska må så bra som möjligt i din
vardag. Jag lyssnade faktiskt på det gamla avsnittet i förrgår och så tänkte jag, gud så uppstyrt det där var. Jag är inte riktigt så längre, för jag skulle nog vilja säga att det som var med mitt förra jobb var att det var så digitalt då. Det hade så mycket medarbetare i andra länder, så jag satt ju på Teams i möten från liksom 9 till 6, ibland 8 möten i rad. Och det dränerade mig. Alltså det var ett fantastiskt jobb och bolag. Men just det här att sitta i de här teamsmötena bara liksom timme efter timme efter timme. Så när jag lyssnade nu och jag sa då till exempel att på lördagar är jag bara i pyjamas och hemma hela dagen. Och när jag lyssnar på det nu så kan jag känna så här, är det verkligen helt hälsosamt att vara så trött på helgen? Och det har faktiskt ändrats. Jag skulle säga att jag jobbar ju lika mycket nu som jag gjorde på min förra arbetsplats. Men jag blir inte lika dränerad av att sitta och prata med mitt team, lösa saker i fysiska möten som att sitta framför den här skärmen hela dagen.
Mm.
Så att jag har mer energi på helgerna skulle jag vilja säga. Så att jag, det kan absolut hända att jag har pyjamas hela dagen, men ofta så hittar jag på någonting på lördagar och är inte lika trött på helgerna. Och jag vill säga att det är nog helt olika för alla människor.
Mm.
Men jag är en person som får energi av
att jobba med mina kollegor. Så att det har ändå ändrats lite. Vi försöker hålla de här dagarna med vem som hämtar min dotter och inte. Men både jag och min man reser ganska mycket och det här jobbet har jag rest väldigt mycket. Så att det är snarare att vi på söndagar tittar på vem som har resor och så vidare och så bestämmer vi vem som hämtar efter hur våra scheman ser ut. Så att det är lite mer att anpassa oss efter resor och sådana saker. Mm. Men jag går aldrig in i en vecka utan att veta vilken dag jag ska hämta, vilken dag min mamma hämtar och så vidare. Utan det vill jag ha klart när veckan börjar. Så jag vill inte liksom sitta och tänka på det, utan jag vill veta det. Också för att kunna blocka kalendern, de tiderna och sådär. Så att det ska kunna vara lätt att boka möten och vara tydlig mot sina kollegor och ha en uppdaterad kalender och sånt. Som ju faktiskt också är rätt viktigt för att man ska kunna samarbeta.
Verkligen. Och numera som du nämner är det mycket mer resa, mycket mer events, mycket mer kanske sociala aktiviteter. Är det svårt att pussla med det och vara mamma och liksom hinna återhämta dig? Eller känner du att du får så mycket energi för att du tycker att det är roligt?
Oftast så tycker jag att det är roligt. Oftast så går det bra. Jag har mer kvällsaktiviteter än vad min man har skulle jag säga. Så att ofta så blir inte det några problem. Och sen är vi ju flera i teamet och vi hjälps åt och sådär. Men det kan absolut vara att man blir lite trött av det på ett annat sätt. Lite socialt trött kan man bli av det. Jag kan känna att ju yngre man är ju lättare är de där sakerna. Och det kommer ju väldigt naturligt för mig och jag har ju valt ett sånt typ av jobb, men det kan absolut vara. Man har varit på en resa där det är väldigt mycket representera och socialisera, så kan man känna sig lite slut. Absolut. Men då brukar jag jobba hemifrån en dag och försöka ha det tyst omkring mig, landa i mejlen, köra igenom de grejerna. Så att jag försöker ändå ta liksom ansvar för min energi. Och även för teamets energi, att ha de haft en sån resa där jag vet att det har varit jättesocialt krävande. Då säger jag ofta så här, men ska du inte jobba förmiddagen hemma? Eller, och ibland vill de det och ibland vill de inte. Men jag tror att det där att balansera både sin egen energi och sitt teams energi. Och förstå också att de här sociala sakerna och resorna kräver väldigt mycket av medarbetare. Jag tror det är jätteviktigt och där tror jag att det är skönt för tjejerna som jag jobbar med att de vet att jag har ju gjort det här och jag gör det ju också med dem en hel del. Så att jag vet att det är så kul, men inte alltid faktiskt. Och det är ju lätt att om man ser det från utifrån så ser det så otroligt glamoröst ut. Men man ser inte de här förseningarna där man sitter på Frankfurt flygplats i 5 timmar och man längtar hem. Och
att man faktiskt ska lyssna på konversationer man kanske inte alltid orkar.
Ja.
Och le och vara intresserad och lyssna, det kräver ju enormt med energi.
Nej, men det gör det.
Ja.
Och det är en speciell skill.
Ja.
Och jag har ju medarbetare som är otroliga på det där och jag uppskattar det så mycket och jag försöker också få mitt team som har olika arbetsuppgifter att förstå att alla skulle inte klara det. Och då kanske att den personen inte är den mest uppstyrda på vissa andra sätt. Men man måste vara en blandning av när man har den här typen av jobb som är så utåt och representativt. Att det är viktigt att förstå att man behöver flera olika typer av personligheter och styrkor. Och att folk behöver kunna få landa lite efter de här resorna.
Otroligt viktig punkt. För detta tror jag många chefer missar. Eller så här, du måste vara på plats på jobbet. Eller att man inte ger den där tilliten återigen. Det är ju tillit.
Skapa det är tillit. Liksom, och jag vill ju också säga att jag förstår att det här är mycket svårare om man har ett team där man har liksom, utmaningar med medarbetarna. Nu har jag ett toppen team. Och hade det även på min förra arbetsplats. Och det är klart att det är lättare att vara chef när man har fantastiska människor runt omkring sig som jobbar hårt och som man litar på. Och jag tror att har du rätt personer, då uppstår inte de här problemen med att jobbar en person verkligen när den jobbar hemma och alla såna här frågor som finns och har funnits i arbetslivet nu några år. Har du rätt personer? Då spelar det ingen roll om de sitter liksom bredvid dig, om de är på en resa i Tyskland eller om de är hemma. För de kommer leverera, du känner att du litar på dem, ni har en bra dialog. Så ibland tror jag att problemet är, har du rätt person snarare än någon policy?
Ja, 100%.
Det är viktigt med rätt person. Och det ska jag också säga, för jag tror att jag kanske framstår i de här poddintervjuerna som väldigt mjuk. Men har jag inte rätt person, då ser jag till att få rätt personer till teamet. Så jag är jättenoga med vilka som är i teamet. Mm. Och det behöver vara rätt personer. Och känner man att det inte fungerar, då är det någonting som jag flera gånger i min karriär har fått lösa med den personen. Och det får man inte heller vara rädd för. Om man känner att det inte passar mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, så behöver man ju ha en dialog om det. Det är inte kul, men det brukar ofta bli den bästa lösningen för båda parter. Att också se till att man har rätt personer. Det är ju den första.
Hur vet du att det är rätt person? Det tycker jag är det svåraste.
Jag tycker inte det är svårt.
Hur känner du det?
Nej, jag känner det så
snabbt. Alltså så här, för det, du gör det.
Ja. Jag tycker att det är en jättebra fråga. Jag ska försöka definiera hur jag känner om det är en rätt person. Verkar personen tycka om att gå till jobbet? Levererar personen sina resultat? Även om det inte är liksom, återkoppla personen med att liksom, det här var uppgiften, så här är det gott. Sen kan det ju vara att någon inte har lyckats en gång. Men får du återkoppling, du får en liksom förklaring till resultatet. Du känner att personen bryr sig och vill göra ett bra jobb. Jag känner ganska snabbt om det är rätt person eller inte. Men ofta handlar det mer om att om personen faktiskt levererar resultat. Det är ganska enkelt.
Ja.
Men det kan också vara att personen inte verkar trivas. Inte verkar vara på rätt plats. Inte vilja jobba med de uppgifterna som de har. Man känner sig missnöjd eller särbörd, liksom att det inte är rättvist och såna saker. Då kan det ibland grunda sig i att personen inte är i rätt roll eller på rätt arbetsplats. Och det kan vara jätteläskigt att prata om, men jag, nästan alla mina erfarenheter är att när man pratar om det så är det jätteskönt för personen själv. För den kanske har velat prata om det, har försökt prata om det. Och ibland så kan man lyckas vända det där tillsammans. Eller så kommer man fram till att det inte är rätt.
Mm. Och det är nog skönast för båda i långa loppet. Alltså så.
Jag tror det. Ja. Och det är så skönt att kunna prata öppet om de här sakerna. För verkligen. Det är inte kul att gå till ett jobb som man inte trivs på. Eller där man inte passar. Att man har inte rätt. Man gör inte rätt sak.
Nej.
Det är ju en grundförutsättning. Så det är liksom, det är ju lättare att vara ledare när du har rätt personer. Mm. Men det är väl ett steg ett i att vara en bra ledare, att se till att du har bra personer.
Det är nog en skill, ja.
Det är inte alltid så här, är en bra person eller inte. Det är fel uttryckt, utan det är det rätt person för den här arbetsuppgiften, arbetsplatsen. Och ibland så kan det bara handla om att man behöver skruva vissa saker eller liksom tända någons energi igen.
Gud, det var intressant. Det var exakt det här. Ja, men Ellen Dixdotter som är vd på Malin Beer sa om sitt jobb. Ja, men jag gör det här så bra för att jag har världens bästa ledningsgrupp.
Ja.
Alltså utan dem, de är så jäkla duktiga. Så att jag litar på dem, och tillsammans då blir det ju också att hon hinner supporta och göra det hon ska.
Absolut.
Inte bara släcka bränder eller liksom, såklart hon får göra det, men säkert. Men.
Ja, nej, det är 100% så. Ja. Det är, alla jobb är inte för alla. Och jag tror man ska inte vara rädd för att byta jobb om det inte känns bra heller. Det handlar inte om att det bara vad chefen tycker om dig, utan vad tycker du om chefen? Vad tycker du om din arbetsplats? Då är man inte nöjd med chef. Alltså det är jättesvårt att jobba på ett jobb när man inte gillar sin chef. Och då skulle jag byta jobb. Jag tycker inte man ska inte vara så rädd för att byta jobb heller.
Nej.
Utan om man inte trivs. Och man känner att det finns inte så mycket. Alltså om chefen sitter där liksom ändå emellan dig och organisationen. Och det funkar inte. Då skulle jag byta jobb. Det är också det bästa sättet att höja sin lön, att byta jobb.
Ja, men också livet är för kort för att sitta på ett jobb så många timmar som man inte gillar.
Alltså, det ska man inte göra. Man ska inte vara så rädd för hur det ser ut i CV:n och så vidare. Utan hade någon sagt till mig så här, men här ser du att jag bara var ett halvår. Jag trivdes inte, det blev inte rätt för mig. Och jag intervjuade den personen där, så tack för uppriktigheten. Mm. De här gamla reglerna, jag tycker inte att det gäller längre.
Nej, jag håller med så mycket. Det är så här, hellre att någon har självinsikt och bara, vet du vad, det passade inte mig på grund av det och det. Så precis som du sa, att man ser så här, wow, här är en person som reflekterar på sådana här saker.
Så och då är det en jättebra konversation. Okej, vad är det du söker hos en chef eller arbetsplats? Och försöka se, så här, kommer det här vara ett match? Kommer vi vara en bra arbetsplats? Eller kommer jag vara rätt chef för den här personen?
Verkligen.
Så att... Ja, våga ta lite grejer skulle jag säga.
Mm.
Jag tror att det är en styrka som jag har ändå. Att jag låter inte såna här surdegar ligga och liksom börja lukta illa, utan jag tar tag i dem. Och jag vet att, sen har jag ju massa brister som det pratade vi om i förra podden bland annat. Men jag tror att det är väl någonting som mina chefer, alltså ofta vd:ar och så vidare, uppskattar. Att jag kommer in på en roll och jag låter inte det jobbiga vara, utan jag tar ändå tag i det. Mm. Och jag vet att det uppskattas. För det gör jag uppskattar själv med mina medarbetare, när de faktiskt ibland kan ta tag i jobbigare diskussioner eller förhandlingar. Mm. Det är ju lätt att bara fastna vid det roliga.
Verkligen.
Men det är faktiskt inte det som jobbet är. Och det vill jag också poängtera, att det kan ju se ut så här som du nämnde, om man har en fin titel och man blir befordrad och så vidare. Ja, och det har, jag har blivit befordrad en del i min karriär, men med varje befordran kommer ju mer ansvar och mer svåra uppgifter. Verkligen. Och varje gång jag får en befordran eller om det är mer, får mer lön, okej, då är det så här, okej, vad är det mer som krävs av mig då? Det kommer alltid med någonting, och det måste man också fundera på. Jag är peppad på det, kommer jag klara det? Mm. Så en fin titel, absolut, det är kul. Men det är ju också massa delar i det som är svåra och ansvar och jobbiga saker.
Som du krävs. Ska leverera på.
Som jag ska leverera på, och som jag ska ta hand om. Jag kan ju inte komma till min vd och bara, oj, det här, kan du göra det här? Nej. Kan du ta det här jobbiga samtalet med den här medarbetaren? Nej, det är mitt jobb. Det ska man komma ihåg.
Verkligen.
Att det är inte bara det där glammiga, utan befordran, höga roller, alltså det kommer med så mycket tuffa saker och svåra delar.
Och hur gör du för att liksom inte tappa bort dig själv i allt det här, både glammiga och skönhetsbranschen, events? Och är det svårt för dig, kan jag tycka personligen, jag kan bara prata från mig själv i PR-världen och event och allt vad det är, att det är svårt ibland, liksom det är lättare ju mer åren går förvisso, men att inte tappa vem man är, vad man står för och sådär.
Det är en jättebra fråga. Jag tror faktiskt att jag gör väldigt stor skillnad idag på vad som är privat och vad som är jobb ändå. Och det som är i den här branschen och där jag är nu, så är jag ju ganska mycket äldre än väldigt många andra. Så att jag kan verkligen känna att jag kan tycka att det är, om det är ett event eller middag, det är klart jag tycker att det är kul och jag känner att jag lär mig och jag pratar. Men det är väldigt tydligt för mig att det inte är mitt liv eller mina riktiga vänskaper, utan jag är där i form av min roll. Och det är ganska skönt, tycker jag. Nej, jag känner att det har kommit med åldern, jag känner att det kommer med att ha ett liv vid sidan av. Jag är väldigt engagerad i mitt jobb, men mitt jobb är inte vem jag är som person. Det är det ändå inte. Jag känner att jag har en väldigt tydlig, hur ska jag säga, gräns mellan vad som är jobb och vad som är privat.
Det är nog viktigt att vara trygg i det.
Ja, och inte hänga upp sig, vilket jag gjorde mycket som yngre, på den prestigen som kommer kring jobb, och att det sätter ett värde på en som person och så vidare. Det har också kommit med åldern, att jag tycker det är superkul med jobb och jag tycker det är en utmaning att ta mer ansvar, och jag tycker ju om att ta tag i grejer.
Mm.
Men det är ju inte det som är liksom det viktiga.
En superbra insikt. Jag kan verkligen känna igen mig när jag klev in på Naked som PR-chef. Då var jag så här, jag kände nästan stress över att jag måste ha koll på mode. Alltså jag är ju inte en person som har det.
Nej.
Jag tycker jobbet är kul, utmaningen. Men jag blev också så här, oh my god, jag måste typ klä mig utifrån det här också. För alla var ju svinkola, yngre. Men sen så var ju hela tiden så här, Sanja, du är här för det här. Men det var svårt.
Det är svårt och det är klart att det kommer saker. Man jobbar på ett bolag som jag gör, som är ju väldigt så här, glamour. Det är klart att jag klär mig snyggt på jobbet och så vidare. Men det kan ju absolut hända att jag kan komma in en dag och liksom inte ha hunnit fixa håret 100%. Men det går inte heller att vara 100%. Du kan inte komma och vara liksom utvilad, pigg, ha en perfekt make, perfekt hår. Alltså, att göra det varje dag, det är ingen människa som klarar av det. Och där är min inställning att så här, lite så här, just do it, eller liksom bara show up. Att även som idag då, när allting gick åt helvete i morse, då är det klart att jag tänker så här, gud, jag kanske ska ställa in den här podden för att jag kanske inte kommer vara mitt bästa. Men jag gör inte det, utan jag kommer hit och sen så gör jag mitt bästa.
Mm.
Och ofta så funkar det bra. Och jag tror att det är samma sak med jobbet. Att det är klart att det finns massa föreställningar om hur en liksom marknadschef på ett coolt kosmetikabolag ska vara. Men jag är jag och jag är ju anställd och rekryterad för att obviously att det är någonting som bolaget ser i mig. Och jag kan bara göra mitt bästa. Och sen tror jag att man måste också inse att jag kommer ju aldrig vara den som är bäst på TikTok-trender. Det är därför jag har mina grymma tjejer som är bra på det. Jag ska inte vara bäst på allt.
Nej.
Jag håller mig uppdaterad, jag läser väldigt mycket och det är liksom strategiska, jag vet vad andra liksom bolag gör. Men jag ska inte vara den som kommer på liksom den roligaste caption till en TikTok. Då håller jag ju på med fel grejer. Det är ju mitt team som ska göra det.
Och vad driver dig för att få dig att bli så här, oh fan vad kul, det här vill jag liksom sätta tänderna i. Vad är det som får dig, gets you going när det gäller liksom...
Ja, men jag tycker det är så kul att genomföra saker, att sitta och planera saker och ha idéer och sitta tillsammans och sen se de här sakerna komma till liv. Och jag tror att det är därför jag tycker det är så kul med mitt jobb nu. Vi genomför så mycket saker och det är så kul att se, och sen så är det ju också mycket ledarskapsdelen, att se den här stoltheten i teamet när de har gjort någonting svårt för första gången, eller vi har haft någonting som har varit problematiskt och så har vi löst det. Det är någonting grundläggande i mig, eller säkert fler människor också, att ha de här sakerna framför sig, lösa det och se resultatet. Jag mår jättebra av det och jag tycker det är kul. Och jag har alltid tyckt att det är kul att lösa saker tillsammans med andra och se resultaten.
Och jag tänkte även, ja men det är väl typ perfekt, jag är så mycket, det är så mycket vi måste gå in på. Vi har ju fått in sjukt mycket frågor, Camilla, från lyssnare och följare som vill veta högt och lågt om dig.
Så jag, det är galet, man fattar ju aldrig sånt där själv, men det är ju roligt.
Nej,
men
alltså, det är jätteroligt och folk vill veta så mycket, och det är allt ifrån liksom skönhet till karriär till privat till prestationsångest. Men jag tänker så här, vi börjar att beta av och så ser vi hur många vi hinner helt enkelt.
Ja, absolut.
För det har kommit in en del och många går hand i hand. Men det är ändå ganska roligt att få höra lyssnarnas reflektioner och hur de ser på det utifrån. Det har ju kommit in ganska mycket kring just prestationsångest och krav på sig själv och imposter syndrome. Har du någonsin känt av det? Och liksom, hur tacklar du om du någon gång känner att du tvivlar på dig själv?
Ja, jag känner av det. Jag kände av det mycket mer när jag var yngre. Jag tror att det som jag ofta gör är att ibland är ju inte förutsättningarna rätt. Alltså det är ofta sånt som kan få mig lite off balance. Alltså det här att man har haft någon tjafs på morgonen när man sovit. Alltså det är sådana saker som snarare, om de grejerna är bra för mig, jag har sovit efter en bra morgon, då är det väldigt sällan någonting kan göra mig nervös eller så. Men om det finns saker som har stört runt omkring, då kan jag känner mig stressad eller nervös över hur någonting ska gå. Och då är min strategi att jag tänker så här, det här har jag gjort flera gånger innan. Jag kan det här. Och lite tänka att det finns redan inom mig. Och ta fram det helt enkelt. Och sen så finns det också en, jag vet inte hur jag ska säga det här så att det liksom inte låter dumt, men man tänker så ofta att alla andra runt den är så smarta och de har så mycket erfarenhet och den där högsta chefen, han är så smart och han är så fancy. Och jag tycker det här liksom har rullats ut lite framför mina ögon de senaste åren, både när jag jobbat med otroligt högt uppsatta framgångsrika människor, men också under covid när man satt liksom, folk satt i sina hem, och då sitter ju den där högsta chefen i liksom, sitter i sin källare och det kommer någon tonåring in och stör. Alltså, folk är inte så där otroliga som man tror, utan de är nog jättebra på sitt jobb, men de är människor precis som du. Så jag tror att det är så lätt att man tänker att alla andra är så perfekta och uppstyrda och smarta. Och jag tror att jag tänker mer så här, nu går jag in i ett rum med massa människor och det är klart det finns folk som har jättemycket mer erfarenhet än jag eller mer expertis. Men det är bara människor och vi sitter i det här rummet och vi ska försöka lösa det. Och det drar liksom ner de här, ska säga, förväntningarna på allting. Och jag tror så mycket i jobb är att så här show up, kom, gå dit på mötet, ta den där lunchen. Oroa dig inte för att du liksom har sovit lite dåligt eller känner att du inte har en bra dag liksom, utan gå dit och så gör du ditt bästa. Jag tror jättemycket på det. Men sen så har jag ett gott självförtroende inbyggt, har jag faktiskt insett, för jag får den här frågan väldigt mycket. Det är sällan jag tvivlar starkt på mig själv. Men jag tror inte heller att jag, wow, nu kommer jag in och jag kommer vara bäst, eller jag kommer, alla kommer bli helt blown away. Men jag tror att jag kommer göra det bra och göra det good enough. Så jag tror att jag har ganska snälla tankar om mig själv.
Vågar du också erkänna typ i sammanhang på jobb, jag vet inte, eller jag kan inte, eller liksom så. Vågar du inte ha svar på allting, eller hur känner du någon gång?
Nej, men det skulle jag säga har kommit med åldern. Mm. Och det är ju också ibland när man har en arbetsintervju eller någonting, att jag brukar vara ärlig med att de här delarna inom marknadsföring är min absolut styrka. Den här delen har jag inte jobbat lika mycket med, men jag känner till mycket kring den. Jag kommer säkert kunna lära mig. Men det brukar jag lägga ut så här, korten på bordet direkt. Och även om man, ibland kan det hända att någon i ens team frågar, hur ska jag göra med det här? Och det händer ibland, säger så här, vet du vad, just nu står det still i huvudet med, vilken svår utmaning. Ska vi liksom gå och käka lunch och så tittar vi på det här om en stund när vi känner oss lite mer klara i huvudet? Så kan jag också säga, ibland.
Ja, för du bara...
Ja, så jag tror att det handlar om att man... den här nivån som man tänker att man ska vara på. Du behöver inte alltid vara på den nivån. Utan du ska göra ditt bästa och vara där och vara närvarande.
Jag tror att det är som du säger, liksom också för att knyta ihop att du sa snälla tankar om sig själv. Mm. Det bygger ju någonstans på det. Att så här, det är ditt huvud som bestämmer om du ska tro på dig själv eller inte. Ja. Det spelar ingen roll om jag tror på dig hur mycket som helst, om inte du själv gör det.
Nej, och inte vill att den tror att det ska vara någon liksom extremt svårt, utan att gå in och göra sitt bästa, det är en bra inställning som jag försöker göra ganska mycket.
Och, men då går vi in på nästa fråga.
Ja, absolut.
Jag smygläser lite och du får ju svara så gott du kan, tänker jag, här utifrån från vad du tycker. Hur vänder jag mina svagheter till något positivt i samtal med min chef?
Ja, den här frågan är ju, alltså jag vet inte, måste du göra det, tänker jag? Det är nog min fråga, så här, din chef förväntar sig inte att du ska vara liksom perfekt. Jag tror att dina svagheter, vi säger att det är någonting du känner att, okej, i det här projektet har jag inte lyckats med den här delen. Vi säger att det är att man har svårigheter med den sociala delen, att komma överens med en annan avdelning, för att göra lite mer konkret. Då skulle jag säga att så här, men projektet har gått bra med de här delarna. Jag känner att det är en utmaning att liksom kommunicera med den här avdelningen, och att jag hade behövt liksom jobba lite mer på det här. Men då hade jag uppskattat att man var proaktiv. Kanske att personen hade föreslagit så här, ja men Anna som jobbar i det här teamet, hon verkar vara så himla bra på den delen. Är det en idé att hon och jag gör de här projekten ihop framöver kanske? Att jag kör lite mer den analytiska delen och hon kör lite samarbetsdelen. Skulle det kunna vara, så kanske vi får bättre resultat. Eller att om man verkligen känner att man vill lära sig, kanske fråga chefen faktiskt om råd. Mm. Många chefer gillar ju att få coacha.
Ja.
Bara du visar att du vet om att den här delen inte har gått jättebra och du är intresserad av att förbättra den. Antingen genom att ta hjälp av en kollega som har det mer naturligt, eller att få tips. Så skulle jag aldrig se det som en svaghet.
Och sen har vi en person som tycker att det är väldigt jobbigt att bli berömd på jobbet. Alltså it's a good thing då.
Bedömd eller berömd?
Förlåt, bedömd.
Jag var berömd. Jag bara, wow, det här var en otrolig person.
Ja, det var därför jag bara, jaha, it's a good thing.
Ja, okej, och bli bedömd.
Ja, tips på att vända det här till något positivt. Ja.
Nej, men vet du vad, det är inte jättekul. Varför skulle det vara något fel? Det är väl inte så konstigt. Jag tycker det där hör lite till jobbet och att bry sig om jobbet. Och jag kan absolut bli lite pirrig över vad någon ska, eller pirrig är fel, men jag kan absolut inte, jag känner inte någon negativ ångest, men jag kan vara lite så här, jag frågar gärna sen så här med min chef, att men hur gick det? Var det några kommentarer? Jag är ofta ganska nyfiken på ändå hur jobbet har uppfattats. För att det är viktigt för mig att få veta liksom hur jobbet uppfattats. Så att jag tror att alla känner nog så.
Mm.
Och att det är ju inte allt. det är ju inte vem du är som person, och jag tror att vi alla har ju misslyckats på jobbet. Och jag berättade ju det när jag var här förra gången, att det har ju varit jobb eller positioner jag har velat ha som jag inte har fått. Så att det kan ju bara se ut som att gud, hon får allt gå på toppen för henne, och det har ju hänt att jag inte har fått positioner jag har velat ha för att det har funnits svagheter i min kunskap eller i att jag inte varit rätt för jobbet. Mm. Och jag tycker jag ser det här överallt med chefer, kollegor, byråer. Det finns vissa grejer som folk gör jättebra och sen finns det saker som de gör mindre bra.
Verkligen.
Alla mina samarbetspartners, kollegor, chefer, jag skulle kunna, ofta ser det ju mer positivt, men det finns ju saker som jag såklart reflekterar över med människor runt omkring mig, att det där är inte deras toppens sida. Men, och så tänker folk exakt samma sak om mig såklart.
Nej, men jag håller helt med. Vad är ditt viktigaste tips för de som drömmer om en karriär inom kommunikation? Som du är sådär, där ska man tänka på eller vara vass inom?
Ja, det här är ju väldigt svårt. Men jag tror att hitta personer och bolag som du känner dig intresserad av. Läs på väldigt mycket om de bolagen och försök sen liksom få en fot in genom en praktik eller ett jobb som kanske du tänker egentligen är för enkelt för din utbildning. Kom in på bolaget, gör dig liksom synlig där och sen gör ett väldigt bra jobb. Var ödmjuk, se till att det jobbet du kommer in på, även om du tycker det är för enkelt, att du gör det toppenbra. När du har gjort det toppenbra, då kan du visa intresse för andra saker. Men att det jobbet man blir anställd för, det måste man först göra bra. Och det här ser jag ändå som en utmaning ibland med yngre medarbetare. Man vill framåt och man har en bild av att alla andra bara kör på och den får det här och här. Att man glömmer bort att först måste du naila det jobbet du har. När du har gjort det och du ser att jag kan ta på mig mer, eller då finns det ju möjligheter att gå vidare. Mm. Men man kommer ju ingenstans om man inte först nailar det jobbet man gör.
Verkligen, och det går väldigt också i linje med vad Babba var med förra veckans avsnitt.
Mm.
Och hon sa att hennes viktigaste tips var show up fully. Det har varit nyckeln i hennes karriär. Ja. Gör det du gör jättebra. Du är inte för fin för någonting, du är inte för bra, liksom släpp prestige. Show up fully för den arbetsuppgift du har.
100%, det är jättebra sagt.
Ja, verkligen är samma som det du säger. Mm. Och det är så intressant att det ligger ju någonting i det, att så här, inte vara för fin för någonting eller för bra för någonting. Nej. Eller man vill framåt, men då måste man klara av det man gör. Du har ju också krigat på, du har inte hamnat här av en slump.
Nej, och det är så här, jag är 35 år, alltså, jag har jobbat med det här väldigt länge, och det finns ju folk som är marknadschefer eller CMOs när de är 28 år. Alltså, jag har tagit steg efter steg och krigat och bevisat mig steg. Det kan se ut som en räkmacka, men det kan jag säga att det är inte en räkmacka, utan jag har krigat för varje steg och jag har se till att göra bra ifrån mig på varje position. Så det finns inte så mycket genvägar skulle jag säga.
Sjukt bra tips faktiskt, för det tror jag att jag är oftast missbedömt. Någonting som jag också minns att du pratade väldigt mycket om sist gång hur du jobbade med team är att hur man prioriterar i jobbet.
Mm.
Och det har jag fått liksom kring lägga fokus på rätt saker.
Yes.
Det har jag också fått en fråga, eller faktiskt två, om hur man kan hålla prioriteringarna i jobbet, hur du tänker där. Liksom hur du själv strukturerar för att hinna med, för ibland har man ju en to-do-lista som är sinnessjuk.
Jag kanske kommer låta lite hierarkisk nu, men jag lyssnar på vad min chef säger till mig. Ibland har man bara en chef, och ibland kan det vara att man också får input från liksom styrelse eller ägare. Jag har ju en chef, och sen har jag ju den personen som hon förmedlar också till mig då liksom styrelsens prioritet eller input från ägarna, och det som hon säger till mig är prio. Det kan ju också ändras, det kan ju komma saker från sidan under tiden. Jag lyssnar på vad hon säger, och när vi har våra avstämningar och så hela tiden kollar jag att min priolista är aligned med det som hon säger till mig. Och jag ser sen till att mitt team jobbar på de delarna. Och känner jag mig osäker så dubbelkollar jag ibland. Att så här, men är det fortfarande det här som känns prio? Eller nu är det väldigt mycket saker som vi pratar om här. Har jag uppfattat det rätt? Att det är det här jag ska prioritera? Att ställa de frågorna faktiskt också till ens chef om man inte känner att det är tydligt.
Mm.
Men jag tycker att man ska lyssna på vad ens chef säger är absolut prio. Kommer det plötsligt en liksom, tisdag och bara, nu är det här prio. då får man släppa vissa andra saker, även om du själv tycker att det är jätteviktigt. Och det är det här med att vara anställd ändå. Det spelar ingen roll om du är vd, då har du ju en styrelse eller ägare som ger dig uppdrag. Det finns ingen position där du inte har, och är du ägare, då har du kunderna som är. Det finns ingen som bara kan liksom bara göra vad man känner för hela tiden. Mm. Utan jag har en jätteviktig uppgift som, när jag sitter i ledningsgrupp och har en avdelning, att vi ska ju se till att företag når sina mål. Det är min främsta uppgift, att leda teamet. Och det måste vara prio. Så jag är rätt hård med det där ändå. För att det är inte så svårt. Det handlar faktiskt om att lyssna på vad ens chef säger till en.
Ja, men super, supervettigt svar. Jag kan också reflektera till när man liksom, när det har gått åt skogen med att klaffa. Man har ju sett genom tiden med marknadschefer som kanske har lite för mycket prestige i sina projekt.
Ja, absolut.
Och att det ska vinnas priser och sådär. Och så har det skurit sig med ägare eller vd. Ja. För att man inte prioriterar med rätt sak. Man gör jättebra ifrån sig säkert. Men att man kanske inte gör det de vill att man ska göra.
Nej.
Man är så fokad på sitt projekt, sin bebis. Och så vägrar man ibland
släppa taget. Ja, och något självuppfyllande. Ah. Och sorry, men liksom jobbet är inte den platsen faktiskt. Utan det är ju superkul om jobbet också kan få en och känna att man får upplevelser och så vidare. Men det är ju det som är att vara anställd. Och då är det ju att du köper in dig på, hit ska bolaget, där är våra prioriteringar. Och det är lite krasst. Mm. Det här är prioriteringarna. Köper du in på det här? Är du med att det är hit vi ska? Och är man inte med på det, då får man ju liksom raise a hand och säga det. Och då kanske man ska jobba någon annanstans eller i en annan position.
Ja, du har så rätt.
Jag känner att jag känner mig lite hård idag. Men jag tycker också att det är viktigt när du lyssnar unga människor. Och det är viktigt att kalla det för vad det är. Mm. Och man behöver förstå. Så kanske man tänker sig, varför har den här kollegan bara kommit vidare snabbt som tusan? Ja, men den kanske har sprungit faktiskt på bolagets prioriteringar. Gud. Och gjort det och bortprioriterat andra saker. Och det är kanske därför den personen har kommit vidare. Det kanske inte är så orättvist egentligen. Utan egentligen kanske den bara har sprungit på nyckelprojekt, lyckats med dem. Och då har ledningen sett det och då har den personen blivit premierad.
Så är det. Verkligen, jag reflekterar liksom, anledningen till att jag överlevde så många år på hästen, så att det gick liksom framåt för mig var, jag lyssnade hela tiden på vad ägaren ville.
Ja.
För att ibland var det så här, men vad tänker han med? Men det är ju hans bolag.
Ja, och sen, det är det. Sen kan man, är man anställd för att vara senior och ha en, så ska man ju såklart, om man känner att det är fel riktning, så kan man ju självklart ödmjukt säga så här, jag hör vad du säger. Min reflektion är att vi kanske missar den här delen eller vidare och lyfta upp det. Det är du också anställd för. Det ska inte bara vara någon, jag menar inte att det ska vara någon jag säger som bara, jag springer. Utan då får man lyfta upp det. Och jätteofta så säger någon så här, tack, det har inte jag tänkt på. Mm. Och så kanske man gör en annan lösning. Men säger personen så här, jag hör vad du säger, men jag vill springa dit. Då är det ju din uppgift att göra det.
Ja. Nej, men super. Superviktig insight. Lite framtid för din del. Hur ser det ut framöver för dig, både liksom privat och karriärmässigt? Hur ser du på framtida karriär med två barn, undrar ju många. För många försöker ju med det här pusslet. Mm. Det är ju 90% kvinnor som lyssnar på den här podden.
Ja.
Så är det någonting som liksom får dig att bli så stressad av tanken, eller känner du dig lugn?
Jag reflekterar självklart över det. Jag har jättebra förebilder. Min vd Johanna, hon har två barn som är små. Hon är vd, hon gör det fantastiskt. Min styrelseordförande Adeline, hon har två små barn. Jag känner att jag har väldigt bra förebilder runt omkring mig. Där jag ser att de sköter sina jobb och de gör det toppen. Och alla hittar sina lösningar. Så jag har bara bestämt mig för att jag tänker inte låta det sitta som något liksom dåligt samvete över mig. Är det lätt? Nej. Har man sådana här månader där man står med klacken i någon skog och ska lämna på förskolan och känner att man dras mellan de här rollerna? Ja. Men så här har ju män gjort i alla år. De har ju haft två barn och de har jobbat och så vidare. Så att jag tänker att det löser sig och det får lösa sig. Och jag har ju också poängterat flera gånger att jag också har ju hjälpt mycket av mina föräldrar och min mamma. Så hon hjälper ju om du kör ihop sig ibland, och hon hämtar ju min dotter 1-2 dagar i veckan. Och sen handlar det om att ha en bra arbetsplats. Både jag och min man har ju en ändå, vi kan hämta vår dotter en till två dagar i veckan. Eller ja, jag tror säkert mer också om vi hade velat det. Och sen jobbar vi lite på kvällen eller sådär. Så att jag känner att det handlar lite om arbetsplats och chef. Men jag känner mig otroligt supportad av min arbetsplats och min chef och de runt omkring mig. Jag har ju inte upplevt att någon har tänkt att jag inte skulle klara av det.
Nej.
Och jag fick ju också den här rollen nu när jag faktiskt var gravid i 50 månaden. Och det har liksom inte, det är ingen som har ens liksom tagit upp att det skulle vara en problematik. Och jag tror att det är jätteviktigt för jag tror att jag jobbar nog på ett ganska progressivt bolag när det gäller det. Jag förstår att alla inte har det så. Men jag kan också känna att det är viktigt att visa att det finns företag som promotar folk som ska få sitt andra barn. Eller att det inte är att karriären på något sätt är över. Däremot så kommer jag inte kunna göra liksom hemgjord barnmat och...
Nej.
Alltså, man får välja liksom lite.
Pussla. Ja, precis.
Exakt. Så att, det är klart jag reflekterar över det. Jag förstår oron. Men jag tänker bara att det får lösa sig. Mm. Helt enkelt.
Och lite framtidsspaningar inom PR och kommunikation. Om du får liksom bara sammanfatta. Vad tror du? Hur ser framtiden inom PR och kommunikation ut enligt dig?
Jag tror ju väldigt mycket på det personliga och relationer. Jag tror att det kommer också som en liten reaktion på covid och på mycket av den, ska man säga, också influencer marketing och sådana delar som har varit otroligt automatiserat och så vidare. Jag tror ju att de varumärkena som kommer lyckas med att nå ut till sina kunder både har en personlig relation till partners, alltså influencers eller artister eller bara personer man samarbetar med, men också mot kunderna, att få känna sig lite som en del av bolaget, vara nära, ha dialog, bjuda in kunder både fysiskt och digitalt i ens värld och att verkligen bygga riktiga relationer. Och jag tror att de varumärkena som lyckas mycket bra med sina partnerskap, där ser man att den som man samarbetar med känner personer som jobbar där, har varit på kontoret, har testat produkterna under lång tid. Det här genuina. Så jag tror väldigt mycket på det. Och att saker och ting smälter ihop väldigt mycket. Vad är en kundaktivering? Vad är en kund? Vad är en influencer? Alltså egentligen, vad går gränsen?
Mm.
Vad är ett event? Vad är PR, vad är betalt? Allt det smälter ihop mycket mer. Och jag tror att avdelningar kommer vara mindre så här. Här är PR-avdelningen, här är influencer marketing, här är vår eventavdelning. Jag tror att det blir mer en aktivera marknaden på rätt sätt i rätt tid. Det handlar ju jättemycket om magkänsla och fingertoppskänsla. Och det känner jag att jag jobbar så mycket med min magkänsla och fingertoppskänsla i mitt jobb. Och det är därför det är svårt ibland att förklara varför jag känner starkt nej till en viss byrå eller starkt ja till en viss kreatör, influencer som kanske knappt har några följare, men jag ser någonting i den personen.
Mm. Och en sista lyssnarfråga. Vad uppskattar du hos dina medarbetare, eller du som chef? Hos en medarbetare, antingen nu eller innan eller så, men liksom generellt.
Att man försöker själv innan man direkt kommer och lägger vidare problemet eller ber om hjälp. Och jag vill inte att det ska låta som att man inte får be om hjälp, men jag tycker om när en medarbetare stöter på någonting tufft och först försöker själv att lösa det eller funderar på olika lösningar och har tänkt igenom och sen kommer till mig för att bolla. Det finns en mognad idé och en önskan att utvecklas och ta sig an saker och ting. Och när jag ser personer göra det, att de försöker ta de första stegen själva och sen kommer för att stämma av det sista eller den sista riktningen, då känner jag wow, vilken person som har liksom bitit tag i det här och försökt en del själv. Mm. Och ibland så behöver de inte min hjälp och ibland så fastnar de och behöver min hjälp. Det blir otroligt mycket lättare att också inspirera och lära den personen, för den har själv då känt på hur det känns att ta sig an den här utmaningen.
Ja, bra tips. Och vem hade du velat lyssna på i podden?
Den här eviga frågan. Alltså det här är ju så pinsamt från förra gången när jag satt där och så här. Nej, men jag är ju ett superstort fan av Totem som varumärke, och dess vd Johanna har ju varit med, men jag hade ju velat att Elin Kling skulle vara med.
Jo, tack.
Ja, jag vet att du har försökt säkert. Men jag tycker det är fascinerande hur hon håller ihop Totem som varumärkes i alla kanaler på alla sätt med så mycket integritet och ändå lyckas så bra kommersiellt. Jag får liksom gåshud av det verkligen. Så Johannas avsnitt vill jag ju tipsa om. Det är ju fantastiskt. Hon är ju en stor inspirationskälla för mig som person. Och faktiskt den som var lite connect mellan mig och Kaja, ska jag säga.
Ja, det minns jag.
Men cool. Elin Kling, alltså drömgäst ju.
Ja, jag håller med. Jag ska jobba på det. jag tror ingenting är omöjligt.
Nej, man vet aldrig. Men det hade ju varit otroligt. Och just för att förstå hur man håller ihop varumärket.
Jag håller med. Jag är så nyfiken på det. Ja. Hur hittar man till dig om man är sjukt nyfiken och kanske inte känner till dig eller vart du finns?
Ja, men jobbmässigt, för det är ju mest det vi har pratat om, så hittar man mig på LinkedIn. Och sen finns jag på Instagram, Camilla Eleonora.
Ja.
Men där är det inte så mycket jobb. Jag håller det ändå alltid. Jag har försökt hålla det utanför liksom, mina jobb. Det kan dyka upp någonting, men det är ju mer som en hobby för mig kring allt som jag tycker är härligt och mitt liv. Sen så kan man mejla mig på, om det är jobbrelaterat, kan man mejla mig på camilla@kajakosmetics. Och är det inte jobbrelaterat så är det camilla.bastin@gmail.com. Du ser, jag försöker hålla ordning mellan de här två delarna.
Ja, det är
delarna.
Struktur. Ja. Tack snälla Camilla för att du ville vara med igen.
Det är så kul. Du ser, trots att det var en kaosmorgon så kan det kan bli okej ändå.
Det blev mer än okej. Och vi fick en härlig catch-up, vilket jag är otroligt glad för.
Så himla trevligt. Tack. Känns inte som jobb för 5 år.
Tack snälla.
Tack snälla.
Jag spelar in podden på Helio. Helio är en mötesplats där man kan podda, man kan sitta och arbeta. Coworking space som finns runt om i landet.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Stellan, älskar det och kan varmt rekommendera det.